Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Och då står vi här nu i novembers slut, Anna, på on the brink of december, och det har inte varit någon F1 och det ska inte vara någon F1. Nu är vi här mitt i säsongsuppehållet, du och jag och alla ni som lyssnar på den här podden. Här står vi. Och nu är det winter break 2022-2023. Vi är igång.
Ja, det här är en liten utmaning faktiskt. Man lever ju så himla tätt på något sätt med Formel 1 under säsong. Alltså det händer saker och ting hela tiden. Man får på något sätt välja vilka nyheter som man ska ha med eller inte. Både när det gäller podd och blogg så finns det alltid, ja, vad ska vi göra, vad ska vi inte göra, vart ska vi gå, vad ska vi diskutera om mer och vad ska vi lägga mindre tid på, vad ska vi bara nämna och vad ska vi nämna på det ena men inte det andra. Och det finns alltid liksom rubriker och snack, men nu är det som att det tvärdog allting när säsongen tog slut. Och så dök det upp det sådär förbannat mästerskap också, där 22 män jagar en och samma boll. Kan de inte ta varsin?
Ja, förutom matchen Argentina-Mexiko där 22 män bara jagade varandra. Har du sett någon VM förresten, eller?
Ja, igår kollade jag faktiskt in Tyskland-Spanien.
Ja, vilken jädra match alltså.
Men vilken miss han gör i slutet där. Alltså, Sané, vad håller han på med? Chippa bollen i mål bara, hur svårt är det?
Ja, sitter du och håller på Tyskland eller? Alltså, tysk landslagströja, skriker scheisse och lyssnar på Scorpions och sådär.
Nej, någon tysk landslagströja har jag inte faktiskt. Ingen fotbollslandslagströja, det har jag inte. Finns några handbollslandslagströjor i familjens ägo. Som gärna, i alla fall den ena av de två barnen, har på sig när det är handbollsmästerskap. Men någon fotbollströja finns det inte. Men dock tittar jag gärna på Tyskland, framförallt när Sverige då inte är med. Och jag såg ju inte premiären, för den gick ju på en väldigt dum tid. Men då var jag ju något irriterad, kan jag ju säga.
Men du är ju, alltså, det ska vi ju säga för de som lyssnar och är intresserade av annan sport, att visst, man ser ju Anna på sajten på sportbladet.se i motorsammanhang, liksom på F1-bloggen och F1-nyheter. Men den som har läst alla Sportbladets olika typer av biblar, om det är så SHL-bibel eller om det är VM-bibel eller om det är nostalgibibel, så gör det ju otroligt mycket andra sporter också. Jo. Det tror jag inte många har jättebra koll på, för många gånger när man läser de här biblarna så läser man bara texten. Men nu, nej, kan jag säga, som har varit på andra sidan, som varit liksom sportjournalistik-supporter, när jag öppnade biblar och så innan jag började jobba med journalistik, så läste jag bara på texterna. Och sen så visst, när det är så här krönikertexter och det står en byline-bild på vem som har skrivit texten, då vet man ju vem det är. Men många gånger så är det ju de här bibeltexterna, så står det bara en liten text, Anna Andersson. Många gånger Anna Andersson.
Det gör ju det ibland. Jag tycker det är väldigt roligt att göra den typen av jobb faktiskt. Plus att jag är ju en sån här riktig sportfån i grunden. Så jag tycker att det är roligt att jobba med olika typer av idrott. Alltså både fotboll och hockey och lite OS och sådär. Så att, det gör jag med glädje. Och ja, har man bott så länge i Tyskland som vad jag har gjort. Och dessutom så är jag ju, man kan nästan säga, andra generationens invandrare. Så då tycker jag ju att det är lite, jag får ju följa min mammas hemland också.
Tysk? Eller vad då?
Mm. Min mamma är från Tyskland, är född i Tyskland. Hon flydde till Sverige under andra världskriget.
Det här är nyheter för mig.
Jaha.
Jaha, så du är inte bara tysk för att du har bott i Tyskland, utan du är redan tysk från början.
Ja, alltså jag är ju född och uppvuxen i Sverige, men min mamma är född och uppvuxen i Hamburg av en tysk pappa och en svensk mamma, och de flydde till Sverige under andra världskriget.
Där ser man alltså.
Mm-hmm. Så man kan ha ett sånt svenskt namn, vet du, som Anna Andersson, och ändå vara en del av två kulturer.
Ja, verkligen. Men det här ger ju dig verkligen mycket mer ordspråk i din grej att komma på något att säga här. Fog under fötterna, tänkte jag säga, som inte är ett ordspråk. Men när du håller på Tyskland i diverse olika sporter. Du har fog under fötterna för det.
Fog under fötterna. Ja, jag har väl lite schwarz, hårt und gold.
Råg i ryggen. Ja, det är väl rimligt. Jaha, där ser man fan. Alltså, vi nämnde VM. Jag har ju kollat på en hel del av VM-matcherna och sådär. Men jag tänkte bara säga att det var lite roligt när vi skulle... För på Sportbladet så har vi en manager, eller vad heter det nu? Drömmelvan heter det, Sportbladets klassiska lead. Som ni säkert, ni som lyssnar på andra poddar, har hört att det görs reklam för Sportbladets VM-11. Men där finns det ju en liga som är Sportbladets... poddliga, där man kan utmana alla olika poddar, och då är det liksom NHL-podden, det är Premier League-podden och Silly-podden, Allsvenska podden, Plattan i mattan och så vidare. Då skulle vi ta ut ett lag. Det var lite roligt. Jag fick ju bli den som stod för förarbetet, och så kom du, så har vi ju ändå våra parametrar att ta hänsyn till, men vi gjorde ett lag som var baserat på fart och fläkt och speed, så vi hade gått in och kollat vilka de snabbaste spelarna var, så fick vi ha lite tysk tillförlitlighet på mitten. Men där var det så, Annas krav när jag skulle börja ta ut grunden till det här laget, det var att vi skulle ha med många tyskar.
Ja, men det finns en anledning till det. Va?
Ja, fast, sen blev det torsk mot Japan.
Ja, fast jag vill ju ha med Mbappé också, och det fick jag ju, och han är faktiskt fransman, så att, helt illa var väl inte ute.
Nej, för fasen. Alltså, tyskarna ser ju bra ut. Det sjuka var ju att även om de hade torskat mot Spanien igår, nu vi spelade in det här måndag, så hade de ju haft chansen att gå vidare, vilket ger dem ju fortfarande chansen nu att vinna hela skiten, eftersom att de ser kanon ut, tyskarna.
Ja, det vet jag väl inte om de ser kanon ut. Det kan jag tycka att det ser lite... det är lite grus i maskineriet alltså, så som jag känner mitt tyska. Jag känner nästan att jag saknade Miroslav Klose alltså.
Ja, men det kommer man väl alltid göra som tysk. Men ja, nej, men vi är ju som sagt, vi är mitt uppe i ett fotbolls-VM här under F1-uppehållet. Men det är ju i de där krokarna, och ja, det är väl omöjligt att inte hålla koll på VM på något sätt, särskilt när man jobbar med det som vi gör. Men ja, du var ju ledsen när de torskade mot Japan, tyskarna, eller?
Om jag var ledsen, jag var väl lite besviken, kan jag väl säga, för jag tycker ju att det är en nation som Tyskland ska slå. Samtidigt så är det ju många japaner som spelar utomlands numera, och det är ju inte riktigt japaner, bara japaner längre. Så att, men det där fotbolls-VM:et får ju rulla på, va? Costa Rica vet vi också, alla som har ett blågult hjärta, att där kan man också snubbla. Det har ju hänt förut.
Det har det gjort, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 och så vidare. Men ska vi skita det här jävla VM:et och snacka lite F1, det som finns att säga. Vi har ett avsnitt idag där vi tittar tillbaka lite på hela säsongen som helhet. Och om vi ska in på F1-säsongen, så har det ju hela säsongen handlat om vem som kör snabbast, vem som tar sig i mål först, vem som vinner hela skiten och så vidare. Men jag har hittat någon galning här som har fört statistik under säsongen och gjort ett omvänt mästerskap som han alltså kallar för DNF Championship. Och då är det alltså Did Not Finish Championship. Och det är inte så enkelt som att man bara vänder upp och ner på hela F1-standing-tabellen. Utan det är gjort så här, va? Att Did Not Finish världsmästerskapet, så är det så att den som avbryter loppet först får 25 poäng. Så poängen är omvända. Den som avbryter loppet först får 25 poäng och nästa är 18 poäng. Och så fortsätter man sådär. Och så är det baserat på vilka som liksom kraschar ut sig eller som får motorproblem. Och då är det så här. Mästaren i Did Not Finishes är Carlos Sainz som slår Fernando Alonso med 4 poäng. Och då, det här var lite som en chock för mig när jag kollade igenom allt det här. Det är alltså att Carlos Sainz är den som har tagit flest poäng sett ur ett Did Not Finish-perspektiv.
Ja, men alltså de två skulle vara i toppen kändes ju ändå, tycker jag, rätt givet när man har sett den här säsongen. För att Alonso, han måste ju vara den förare som har gråtit flest tårar över en bil som inte har fungerat. Och Sainz har vi också hört svära på sin brutna engelska vid ett antal tillfällen när man har lyssnat på radiotrafiken. Så de två känns ju rätt givna. Plus att Ferrarin har ju känts otroligt fragil hela säsongen. Det har känts som ett sånt här paket du skickar med glas liksom på posten.
Ja, det är helt sjukt. Jag har en tabell här framför mig nu hur många varv som har genomförts av varje förare. Och då är det alltså, det är väldigt rött nere hos Carlos Sainz. Han är ju alltså den då som har genomfört minst varv av alla under hela säsongen. Det var ju så, i början så körde han genom Bahrain, Saudiarabien körde han genom alltihopa. Sen så i Australien så blev det ju bara ett varv. Då var han klantade sig själv. Sen så är det Emilia Romagna, där var det 0. Och sen så var det 8 varv i Azerbaijan. Så var det 56 av 70 i Österrike. Så var det 0 i Japan, det var 1 varv i USA.
Men utan att se den listan som du har framför dig så skulle jag tippa på att det ligger 2 stycken Ferrari-motorer i topp om du tittar på teamen. För känslan efter den här säsongen är ju att det är Ferrari och det är Alfa Romeo som har haft det absolut svårast att ta sig hela vägen in och varit tidiga med att bryta. För om jag kikat rätt och kommer ihåg rätt så har ju Alfa Romeos höstsäsong var ju helt bedrövlig. Och lägger man där till Joes kollision i Storbritannien när han försvann så himla snabbt så måste de ligga i toppen av den där tabellen.
Mm. Det stämmer faktiskt. För vi ska bara ta förartoppen här i DNF-mästerskapet. Carlos Sainz 1, Alonso 2, Joe 3, Tsunoda 4. Och sen då omvänt, då ska man ju ge det till George Russell som bara har 15 poäng här. Han är ju alltså den mest tillförlitliga av allihopa här när det kommer till just hur poängen räknas. Sen är det Max Verstappen som har kört flest varv, tror jag, av alla. Han har kört 1339 varv, Verstappen. Men Russell har alltså minst poäng här, vilket gör honom till förlorare i DNF-mästerskapet. Men i konstruktörerna så är det Alfa Romeo och Ferrari och Williams högst upp. Och då betyder ju det alltså att det är 2 stycken Ferrari-motorer som är 1-2. Och Mercedes är mest tillförlitliga av alla, för de kommer sist i konstruktörerna i det här omvända mästerskapet.
Zuverlässigkeit, har jag sagt det förut eller?
Mm, jag har sagt det också, Zuverlässigkeit.
Precis, tillförlitlighet.
Ja. Ja, nej, men så man får ju gratulera Carlos Sainz då som blir DNF-champion under hela den här säsongen. Max Verstappen, han kommer 3 från slutet. Det är alltså Russell och Con Verstappen som har minst poäng då i det här.
Mm. Men tror du verkligen att Carlos Sainz vill ha ditt grattis efter det där?
Verkligen, verkligen inte. Det är kul för honom att få vinna någonting i alla fall.
Ja,
apropå att vinna någonting så är det inte så många som har vunnit. Vart fasen var det jag såg det? Alltså jag kollade igenom alla podiums under hela den här säsongen. Vet du hur många förare som har vunnit ett race?
Hur många förare det är som har vunnit ett race?
I år.
Nu måste jag ju börja
räkna. Sätt dig på botta, men det är lite kul att lyssna på.
Ja, det är jätteskojigt när du gör det. Ja, jag får ju bara räkna här och tänka efter. Vad har vi? Vi har ju Verstappen. Vi har ju Leclerc. Vi har Perez. Russell. Sainz vann ett i sommars. Det är 5.
Han vann Storbritannien, ja.
Ja, precis.
Ja, och det, sen är det stopp där.
Ja,
det är
stopp. Ja, för Hamilton har inte vunnit någonting och vi har inga överraskningar överhuvudtaget den här säsongen. Så att,
det är så jäkla sällsynt att vinna ett race, så att bara 5 förare har vunnit ett race den här säsongen. Och det är som du säger, det är Leclerc vann första, Verstappen andra, Leclerc igen. Sen var det en hel del Verstappen. Perez vann 2 stycken, Sainz vann 1, Russell vann 1. Mm. Det är sjukt ändå. Och kollar man då podium, så är det bara en enda mittfältsförare som har tagit en pallplats. Vet du vem det är?
Så en enda mittfältsförare som har tagit en pallplats?
Ja, alltså då säger jag alltså inte Red Bull, Ferrari eller Mercedes. Av alla pallplatser under hela säsongen. Hur många race är det på en säsong? Det är 22 race, va? Eller 21,
ja,
race.
Spelar
ingen roll. Men det är alltså 22 gånger 3 då. Så det är många pallplatser att slåss om.
Det borde
men bara en enda gång under hela säsongen så är det en förare som inte kör Red Bull, Ferrari eller Mercedes som har kommit på pallen. Det tycker jag är ändå helt sjukt.
Men det borde väl vara Norris, va?
Stämmer mycket bra. På Emilia Romagna Grand Prix så var det Verstappen 1, Perez 2, Lando Norris 3. Vilken säsong det blir när man tittar på det så. Alltså när man ser hur alla podium och alla förstaplatser har delats ut.
Mm. Men någonstans så känner jag ändå att helt, om man tänker tillbaks till 2014, när vi förra gången hade en sån enorm regeländring, ja, då var det väl ta med 17, alltså i stort sett så var det väl då Mercedes som vann bortsett ifrån Red Bull. Det var väl Ricciardo den enda föraren som lyckades knipa någon seger där, så det gör ju ändå att vi inte är helt, alltså då har vi ju ändå haft fler vinnare i år än vad vi hade då. Om vi ligger på 5 nu och 2014 när det var den förra jätteregeländringen så var det bara 3. Om jag nu inte minns fel. Men jag tycker vi kommer ihåg att vi pratar om det när vi pratar om Ricciardos karriär faktiskt.
Mm, vi kan göra så här. Vi kan faktiskt kolla upp det. För det är en rätt rolig jämförelse att göra.
Filip, jag kikar efter här och jag hade ju faktiskt rätt. Det är ju faktiskt bara Rosberg, Hamilton och Ricciardo som vann lopp överhuvudtaget i det här året 2014. Ricciardo vann 3 lopp. Han vann i Kanada, i Italien och i Ungern och i Belgien.
Mm. Ja, det är otroligt ändå att då är det är en snygg liknelse eller snyggt uppmärksammat att det är första säsongen med nytt reglement och det är så himla genomgående bara. Så få vinnare.
Mm. Men ändå så
här är det som sagt 5 stycken i år.
Ja, jo, men ändå därför kan inte jag säga att ja, men det var så himla dåligt och så svårt med det nya reglementet, för jag tycker ändå att det finns väldigt många fördelar med det nya reglementet. Vi har sett många fighter, vi har haft olika vinnare. Det är ju av toppteamen så är det ju då Hamilton den enda förare som inte lyckades vinna något race, och vi har inte varit bortskämda de senaste åren med att ha speciellt många olika vinnare och olika team som har slagits om segrarna, så därför tycker jag att det ändå bådar på något sätt gott inför framtiden, därför att det finns någonting här att bygga vidare på. Det jag kan tycka annars om säsongen är ju att Verstappen och Red Bull drog ifrån alldeles för tidigt. Det blev ju väldigt tydligt att de som tidigare har jobbat, alltså de har alltid jobbat med en bil som har legat lite högre från marken så att säga. De har liksom skapat sitt downforce lite längre bak i bilen. Nu hade de en låg vinge och de drabbades inte alls av samma problem med porpoising, det här studsandet som vi hade inför säsongen, som de andra teamen. För där Mercedes och sin sida låg ju väldigt, väldigt nära marken med sin bil. De har ju hela tiden skapat downforce i den främre delen av bilen. Så de har ju legat väldigt lågt. Och nu låg de ju nästan, alltså nu låg de ju för lågt. Det var ju en av anledningarna till att de studsade sådant. Och om man tänker på förarna, alltså golvet som åkte i marken konstant, det är faktiskt där som förarna sitter med sin ända. Så det måste ju ha varit fruktansvärt för dem att sitta i 1,5-2 timmar och studsa fram i liksom 200 knyck, ibland upp mot 300 knyck. Och det är ju den skillnaden som vi har sett i år, det som skapat såna enorma problem för Mercedes som gjorde att de låg månader efter utvecklingen och nu antagligen behöver ta ett helt omtag av den här bilen för att inte hamna efter på samma sätt nästa säsong. Ferrari å andra sidan, de låg någonstans mitt emellan den design, konstruktion som Mercedes valde och den som Red Bull valde. Men Ferrari å andra sidan hade en väldigt ömtålig bil som inte alls har klarat de kraven på tillförlitlighet som man måste ha idag, för den måste ju hålla hela vägen. Den har varit snabb, men väldigt, väldigt sårbar helt enkelt, den här bilen. Och den har inte klarat av de påfrestningar som den utsätts för. Plus att Ferrari rätt tidigt gick in i budgettaket, så att de kunde ju inte utveckla bilen hela året, utan de fick ju stoppa. Och då var de också omkörda av Mercedes.
Ja, och det ser man ju som sagt i det tidigare lilla nämnda DNF-mästerskapet, att Ferrari verkligen inte har en reliable bil. Men framförallt när du snackar om porpoising, jag kollade igenom lite race från i början av säsongen inför det här avsnittet för att liksom fräscha upp minnet. Vad är det vi har haft för säsong egentligen? Och det är helt otroligt vad de där bilarna skuttade i början. Alltså, och kollar man också tillbaka på vad vi pratade om i de första avsnitten, så handlade det ju om kängurubränsle och studsande vart och vartannat avsnitt där i början. För att det var ett sånt himla stort problem. Men framförallt om man tittar på hur Ferrari och Mercedesen ser ut framåt nu i slutet av säsongen och jämför med hur de såg ut i början där i Bahrain och i Australien och i de tidiga loppen. Det var ju galet vad det studsade alltså. Vilken stor skillnad att de ändå har fått ordning på det på något sätt. De studsar ju fortfarande, men det är ändå extremt stor skillnad om man kollar. Kan jag tipsa er alla om att gå in och kolla på något, bara så här, highlights Australien eller highlights Saudiarabien typ. Kolla på hur bilarna studsade då i början. Det är crazy alltså.
Lite så centrifugvarning nästan.
Centrifugvarning?
Ja, men tänk dig hur en centrifug... Ja, men tänk dig en centrifug...
Då snurrar man ju.
Ja, men tvättmaskinen i sig, den skakar ju.
Jaha, ja, det är sant faktiskt. Ja.
Den står ju och hoppar liksom.
Ja, absolut. Jag har även kollat in antal overtakes, omkörningar. Jag har skrivit här, omkörningsfest. Här har jag en jädrans massa siffror på vem och vad och hur många omkörningar och snitt och jämförelse med tidigare säsonger. Under hela den här 2022-säsongen. Vill du höra lite siffror eller på hur mycket omkörningar det har gjorts, just med tanke på att det här är en säsong där F1 jobbar på att det ska bli fortfarande bli mer tv-vänligt och mer action.
Mm. Är de siffrorna, inkluderar de siffrorna sprintracen eller inte?
Så här är det. Alla de här overtakesen är från vanliga lopp och inte sprintrace. Mm. Och då är det kul att se. Frågan om man ska börja med att kika på bara är så här. Hela 2022-säsongen så har det varit 997 omkörningar. Vilket nästan gör att det blir 1000. Ja, nästan 1000, ja. Det är alltså ett snitt på 45,3 omkörningar per säsong. Och det är flest omkörningar under en hel säsong sen 2016. Och då är det alltså, visst, det var väldigt liknande, det är 0,1 mer än vad det var 2019 visserligen. Men då är det procenten och då är det inte antal omkörningar baserat på att det är ju fler race som körs under tiden. Och det är väl intressant bara det, att det är flest omkörningar på, vad blir det nu, 6 år.
Men det har ju också att göra med att det numera går att köra om på ett annat sätt. Det var ju med det förra reglementet nästan till omöjligt, för att man pratade om den där smutsiga luften som fanns bakom bilen, vilket gjorde att det inte gick så lätt att komma nära. Och en av målsättningarna med det nya reglementet var ju att den där smutsiga luften skulle bort, så vi skulle kunna få se fighter. Och det tycker jag faktiskt att vi har gjort. För ett år sedan så var det så att man satt och var lite sur, för de hade kanske en möjlighet att köra om, och missar man den då så kunde man inte komma tillbaks. Men så har det ju inte varit i året, och det har faktiskt varit, vi har ju sett riktigt bra racing mellan två förare och ibland även tre under säsongen, och det tycker jag verkligen har varit en positiv detalj.
Ja, och det blir ju då facit på att det faktiskt går åt det hållet som F1 vill, att det ska bli mer actionladdat och att det ska bli mer dramatiska situationer under säsongen. Det var det totala alltihopa. Sen har jag även här vem som har gjort flest omkörningar av alla under hela säsongen. Här har jag topp 5. Vill du höra den eller vill du gissa dig lite?
Jag kan lyssna på den.
Ja, den som har gjort flest omkörningar under säsongen är Fernando Alonso med 71. Tvåa är Hamilton på 63. Trea är Jianyu Zhou på 62. Fyra är Sainz 61. Femma är Verstappen och Stroll på 57. Ja, ser du om den topp 5 i de som har gjort flest omkörningar?
Alltså, vi har ju
det är ju såklart man ska mäta Verstappen startar flest gånger längst fram och så vidare. Men...
Ja, alltså, det är lite så tänkt. Vi har ju två riktigt, riktigt erfarna killar där faktiskt i täten. Alonso och Hamilton, de vet ju hur man kör bil och de vet hur man kör om. Däremot Verstappen, ja, han har ju gjorde ju många riktigt checka omkörningarna. Han startade väldigt långt bak och ändå tog sig upp genom fältet och vann under sommaren. Men annars så startar ju han längst fram, så han behöver inte göra så många omkörningar för att ändå vara först. Lite så som
han har ju getts färre lägen.
Ja, precis. Ja, men det är lite så som Hamilton har regerat under många år, och man har sett att ja, tidigare år så ibland så var det liksom Kimi Räikkönen som gjorde flest omkörningar. Ja, men det berodde bland annat på att han i en Alfa Romeo startade betydligt längre bak än vad en Fernando Alonso exempelvis gjorde.
Men jag tycker det säger någonting ändå att man ser då Alonso och Hamilton längst upp på 71 respektive 63 omkörningar. Men sen så har vi vår kinesvän Jianyu Zhou bara på en omkörning mindre än Hamilton, en mer än Sainz. Mm. Det tycker jag ändå säger någonting om hans körduglighet och bilens reliability, tillförlitlighet. Att om man tar då DNF-mästerskapet som jag snackade om först, där Alfa Romeo är överlägsen etta, det vill säga har minst reliable bil, och sen Zhou då med tredje flest omkörningar av alla i hela griden.
Ja, vad hade han gjort med en bil som hade hållit ihop?
Exakt så var min tanke, men du var bättre på att sätta ord på precis det jag tänkte. Så är det, det känns som att där om man kanske har underskattat honom lite, för att här är ändå fakta på något sätt.
Jag tror nog att vi har underskattat Joe lite. Han är ju väldigt högt rankad inom sitt team. Men det är väl lite så här. Det är ju lätt att det blir så för oss som ligger lite på utsidan och tittar in. Framförallt när det är en bil som Alfa Romeo som inte tar en enda poäng i stort sett under hösten. Vad tog de? Typ 4 eller något liksom på hela hösten. Så att de tog ju nästan alla sina poäng i början. Och när det gäller den typen av förare så är det lätt att man helt enkelt inte hinner se dem. För det är så mycket annat där framför som ja, det var lite som jag sa innan, att under ett vanligt poddavsnitt så får man ju välja var ska vi ha med och var ska vi inte med. För annars hade vi suttit och pratat i 5-6 timmar, och det går ju inte.
Det går verkligen inte.
Nej. Och då blir det ju mellanmjölken man väljer bort.
Du, vem tror du gjorde minst omkörningar av alla under hela säsongen?
Minst antal omkörningar? Kan det vara Russell som låg där mitt i?
Nej, 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 nej. Det är lätt svar. Kom igen, vem är sämst på att köra bil i hela Formel 1-griden?
Latifi såklart.
Jajamensan. Han är den som körde om minst bilar. Vad säger man? Färst. Flest är mest och minst är färst.
Minst färst. Antal.
Säger man så?
Det är ju jag har talat om. Men färre, det
lite färre färst. Är det så?
Ja, det där ordet känns ju som att du får skicka in till akademins, Svenska akademin, så får de göra en bedömning på det.
Ja, ja, det får vi säkert göra. Men här kör du bara om 19 gånger den här säsongen.
Ja, men du ser ju, man kommer ju inte ens ihåg Karin. Säsongen slutar för en och en halv vecka sedan och jag har redan raderat honom från allt minne liksom.
Ja, då ska vi titta på de förarna som har blivit omkörda flest gånger. Där har jag också topp 5 här. Vill du gissa eller vill du lyssna?
De som har blivit omkörda flest gånger.
Ja.
Det måste ju vara mitt i fältet någonstans. Du har kvalat bra och sen rasar du.
Ja, du resonerar helt rätt. Helt rätt resonerar du.
Men vad kan det vara? Haas kan det ju inte vara, för de har ju inte kvalat något vidare värst överhuvudtaget. Kan det varit en McLaren kanske? Ricciardo?
Nej, du tänker rätt från början, men sen när du säger Haas så glömmer du bort att de har faktiskt kvalat rätt bra, Magnusson och Schumacher. För de är överlägset etta och tvåa här i mest omkörda bilar under hela säsongen. Magnusson har blivit omkörd flest av alla. 101 gånger har han blivit omkörd och Schumacher är tvåa på 99. Det är liksom utklassning av resten av fältet. Latifi trea på 79, Stroll fyra på 67 och här kommer Joe igen. Han har blivit omkörd 63 gånger, kört om 62.
Ja, det är ju klart, de tog sig ju ofta till Q2 där ju och sen så sprack det. Se vad fort man glömmer.
Ja, nej men jag tycker det är jäkligt intressant att kolla på just det här med flest omkörningar, eller omkörningsfesten som jag själv döper till. Att Magnussen och Schumacher är så överlägsna, det talar ju också för att de har en bra kvalbil, men racefarten finns absolut inte där. För att de startar högt och sen så tappar de fart under tiden och många gånger har de ju inte klarat sig i mål heller, båda två.
Du kanske ska ta det snacket med Günther Steiner, för han verkar ju inte ha förstått just den biten.
Nej, det stämmer bra där. Günther Steiner. Jag ler lite varje gång som ordet ens dyker upp. Den som har blivit minst omkörd av alla under hela säsongen är Carlos Sainz. Ja, vilket är en sjuk siffra. 7. Han har omkört 7 gånger.
Ja, men han parkerar ju själv.
Ja, jo, de gånger. Men det är också intressant. Bara 7, blivit omkörd 7 gånger under hela säsongen. Här får du lite små snabba då. Den som gjorde flest omkörningar under ett race var också Carlos Sainz, som körde 18 i Frankrike. Och den som har blivit omkört flest gånger under ett race är Magnussen i Abu Dhabi, 14. I Abu Dhabi så gjorde Jianyu Zhou flest omkörningar med 8. De mest omkörningsvänliga racen, totala omkörningar för varje race här, är alltså USA 1 med 83 omkörningar. Sen är det Abu Dhabi på 79. Och sen är det Bahrain på 78. Kul va? Att USA, men det kan ju också ha att göra med så här, vilka som kör, vilket race man kör flest varv och så vidare.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och nästa del är att du, Anna, har satt plusbetyg på alla teams under den här säsongen och det är väl lika bra att bara sätta igång. Vi bränner igenom hela gänget.
Det kan vi göra. Och sen då är det så här att 5 plus är världsklass. 2 är godkänt. Så tänk nu inte att 2 är helt värdelös. För om man gjort 2 så är det godkänt. 1 är däremot underkänt. Men kan vi börja med Red Bull. Det är ju en 5. För de var ju superväl förberedda den här säsongen. Och Det som jag funderar på, det är lite grann hur mycket berodde det på att de faktiskt sprängde budgettaket i fjol. Hur mycket glädje hade de av det in i den här säsongen? Det kan man ju fundera på. Men tittar man bara på resultatet i år så kan man ju inte säga så mycket mer än att det är 5 plus. Möjligen en lite svagare då med tanke på att Pérez faktiskt inte blev tvåa i VM. Ferrari kom tvåa i VM, men jag tycker ändå bara att det ska vara en trea där, det vill säga bra. Därför att det här ordet vi pratat om så många gånger, fragil, jag slog upp det. Och när man kollar synonymboken så står det för bräcklig, skör, spröd, klen, ömtålig, vek och veklig. Det känns ju inte som en F1-bil.
Allt stämmer.
Ja, precis.
Allt stämmer ju in på Ferrarin.
Ja, och så får ju inte en F1-bil vara. En F1-bil måste ju vara tålig, trots att den ska vara lätt. Liksom. Den är ju byggd av karbon, fiber. Så att, nej. Och så ingen uppdatering här på senhösten då, för på grund av att man gick i budgettaket för tidigt. Så det var väl lite klantigt. Dock ett litet plus då för den fina strategin och luringen av Red Bull i det sista racet, när det som gällde som mest då.
Och starten också ger dem ju, alltså, ser ju till att de får den där trean egentligen, för att de körde så bra i början av säsongen, när
ja,
de när Leclerc tog sina segrar.
Ja, jo, men så är det ju i starten där, men sen är det för mycket slarv alltså, och det är ju det som gör att de inte går upp på en fyra eller femma, utan det här känns som en säsong när de verkligen har haft möjligheterna men inte gjort någonting av det.
Men det jag menar är att hade de inte tagit de där segrarna i början så hade det ju knappast blivit 3+, då hade det varit kanske 2+.
Ja, men nu är det ju inne på mormors buss igen.
Ja, gå vidare.
Mercedes, det är också en trea. Deras säsong slutar ju bra. Om man ser, men ser sett till de förväntningarna som man har på Mercedes, så är ju en trea uruselt. De ska ju ligga på en femma, kan man ju tycka, efter de förra säsongerna som de har haft. De tappade ju nu typ 6 månader på grund av sina porpoising-problem. Och sen erkänner ju chefsstrategen Wolfs att det finns saker som de fortfarande inte vet om den här bilen V13, och det är så jädrans farligt, för att F1 måste man veta, man måste ju veta vad som händer. Om jag gör så här, vad händer då? Om jag gör så här, vad händer då? Och vad beror på det här på? Och hur kan jag gå vidare? Varje steg måste ju baseras på kunskap, och vet man inte, så det är otroligt farligt. Och det är det där som det är lite bångstyr i tonåring över det hela. Man vet ju inte riktigt vart det bär av från helg till helg.
Ja, och de har gjort några sådana tester under den här säsongen när de har gjort olika inställningar på Hamiltons och Russells bil, där de kommer till träning 1 med en viss typ av inställning och sen bara nej, det här går ju åt helvete, det här måste vi ångra tillbaka, där de har fått göra stora förändringar under träningshelgen, hur att det har sett ut på ett sätt under träning 1 och sen har det sett helt annorlunda ut på träning 3.
Mm. Och det där är ju just det, alltså där för tror jag att de kommer att behöva göra en förändring av hela det här konceptet under vintern. För de måste ha en bil som de trivs med och som de vet innan, gör vi den här förändringen så händer det här. För då kan ju förarna också börja köra bilen på gränsen. Och en F1-bil ska ju köras på gränsen, annars så funkar det inte. Alpin ger däremot en 4 trots problemen med tillförlitlighet. Jag vet att jag tjatat om det där ordet. Tillförlitlighet. Men det är ju brutalt viktigt. Och Alonsos, är det 6 DNF som han hade under säsongen?
Det kan jag faktiskt berätta för dig genom att kolla på den här bilden som jag pratade om. Alonso, han är alltså den som har kört, han är på 16:e plats omvänt av den som har kört minst varv av alla. Sainz har kört minst, sen Joe, sen Albon, Vettel, sen är det Alonso. Mm. Alonso har
5 DNFs ser jag nu att han har när jag tittar efter. Jag var lite för hård mot honom där. Och det är ju på tok för mycket. Och samtidigt så har Alpin, de slutar 4 i VM, och det gör de ju riktigt, riktigt bra. För det var ju inte det som man hade förväntat sig av det gamla Renault-teamet direkt. McLaren.
Nej, men framförallt så tycker jag ju att Alpine ska ha den där 4:an för att de är best of the rest egentligen, och de har ju en kamp mot alla andra förutom toppteamen, och där är de ju bäst.
Mm. Jo, men jag tycker också att
ändå, trots tillförlitligheten, och det säger ju också någonting om att de har en snabb bil, för att trots att de har inte gått i mål i så många race så är de ändå så pass högt uppe.
Jo, men en fjärde plats i VM av alpin är riktigt bra. Vad hade hänt om bilen hade varit mer tillförlitlig? Då kanske man hade varit där ett snäpp högre upp. Frågan är ju vad som händer till nästa år, när om ett team som Mercedes får mer ordning på sin bil, klarar man av att hänga med i det uppdateringsracet som kommer framöver? För nu är det extremt viktigt här de kommande åren för teamen som ligger lite bakom toppen att de faktiskt hänger med och inte tappar. Går vi vidare till McLaren så får de faktiskt bara en tvåa, för jag är personligen lite besviken på hur deras säsong har sett ut, och jag tycker ju att Daniel Ricciardo måste kika sig lite grann i spegeln och se efter. Det är säkert så att han inte riktigt har trivts i teamet och han har inte trivts med bilen, och det blir ju jobbigare och jobbigare när resultaten inte kommer och man känner att det här teamet kommer nog snart att byta ut mig. Det är en resultatbaserad sport, jag måste prestera och det gör jag inte. Då hamnar ju han i ett väldigt svårt läge själv och psykiskt och mentalt som han måste jobba med. Jag tror att för honom är det nog ganska rätt att kliva tillbaks till Red Bull som tredje för nästa år för att få ett års paus och fundera över lite grann vad han vill.
Ja, jag har så svårt att fatta vad Ricciardos roll ska bli, för min bild av tredjeförare har ändå varit att de lägger ner ett herrans jäkdrans massa jobb i teamet. Att vara tredjeförare är liksom ingen, det är liksom inget life on the beach så att säga, utan de jobbar ju stenhårt, och det känns som att Ricciardo är ute efter att slappna av och chilla lite i ett år. Men om man nu ska vara tredjeförare så känns det som att han kommer ju ha en massa att göra. Det Red Bull snackade om i början var att det är inte säkert att han kommer bli tredje förare. Han kanske kommer bli någon slags PR-förare för oss och åka runt och vara på företagsevenemang och göra alla glada och garva och visa upp lite skills och göra lite donuts här och där. Men att vara tredje förare, då ska jag ändå, han ska ju med hela tiden liksom. Han måste ju vara med överallt.
Det beror lite på hur de tänker där, för de har ju också förare i sin akademi. Det kan ju tänkas att man vill använda sig av Liam Lawson till exempel lite mer, och att de yngre förarna får ta en större del av simulatorsjobbet och ett större ansvar för det. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt där, men jag tror att de måste hitta något sätt för att få Daniel Ricciardo att komma på rätt ställe i livet igen, för att annars har de ingen glädje av honom.
Nej, jag tycker definitionen av tredje förare här är ytterst luddig.
Mm. Men jag tror inte
sett till hur verkligheten borde se ut.
Ja, men jag tror inte att den är så luddig för Helmut Marko och Christian Horner. De har nog en plan. Och deras planer brukar ju inte vara luddiga.
Det räknar jag med.
Mm. Du, Alfa Romeo, de ger faktiskt en trea. För en bra start räckte till att de tog teamets bästa placering på 10 år. Men, å andra sidan, 4 poäng efter Storbritanniens GP, det är ju för 17 värt en etta. De höll ju på att bli uppätna av Aston Martin på målrakorna. Det var väl Bottas 5:e plats på Imola som gav dem den där 6:e platsen i VM. Så att,
ja. De landade på samma poäng, ska sägas, de två teamen.
Aston Martin och Alfa Romeo, absolut, 55 var. Ja. Och då var det liksom placering i den högsta placeringen i ett lopp som avgjorde. Och de tänkte ju rätt, Alfa Romeo, på ett sätt. Och det är att du ska vara med när säsongen startar. För oftast är det väldigt, väldigt viktigt att ta poängen under början av, kan du ta lite billiga poäng i början av säsongen. Och det gjorde de ju helt rätt. Så det var ju det som ledde fram.
Och de var ju med i början också, för jag kommer ihåg att vi pratade om färgskrapning och viktfördelning i början av den här säsongen. Och då var det ju så att Alfa Romeo var det enda teamet som faktiskt hade sin bil på weight limit. Att alla andra bilar var alltså tyngre än vad de önskade sig själva att vara.
Jo, men
eller hur? Visst var det så det var?
Ja, men de gjorde ju en jättebra inledning av säsongen. På de första 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 racen tar de ju alla poäng de tog för säsongen utom 4. Så de var upp på 51 poäng redan där. Och då var vi liksom fram i juni. Va? Så att första delen...
Det är otroligt vilket dåligt avslut det är på säsongen för dem. Alltså.
Ja, och det är lite det som gör att hade de inte haft ett sånt katastrofal uruselt avslutning av säsongen så hade de ju åkt upp. Nu får de en trea för bra, för man kan inte sätta något annat. Men skulle man dela upp deras säsong i två så skulle ju första delen av säsongen vara 4 poäng och avslutningen en etta.
Ja, för de är ju över 100 poäng bakom McLaren, men efter det här, alltså, de måste ju legat nära när de väl var uppe där, som du säger, på 51 poäng i början.
Mm. Ja, men
och precis. Sen bara totalrasat.
Ja, och stod då Alfa Romeo för den här uppdelningen, 4 poäng för våren och 1 för hösten, så gör ju Aston Martin precis tvärtom, så de landar ju också på 3 poäng. För de har ju en etta för sin inledning av säsongen, för då vet jag att vi pratar om den här sköldpaddan. Och tittar man på Australiens GP, där hade de inte tagit en enda poäng fram till det tredje loppet liksom. Och de var ju liksom tvärsist. Och att det teamet skulle sluta 7:a i märkes-VM och vara jättenära en sjätte plats är ju egentligen helt otroligt. Och jag tror ju att Vettel har betytt väldigt, väldigt mycket för det här teamet och deras sätt att hitta tillbaka. Då ska vi komma ihåg att Vettel var faktiskt inte med i säsongsinledningen, för han hade varit sjuk i covid. Så att det var ju Nico Hülkenberg som startade den säsongen.
Mm. Ja, alltså det är ju, man kan ju nästan ta det man säger om Alfa Romeo, invertera det och applicera på Aston Martin, så har man summerat deras säsong också.
Ja, precis. Jo, men det är tvärtom bara. De har ju gått precis åt två olika håll och slutat på samma ställe. Då ska vi se.
Det gör ju att det blir spännande inför nästa säsong i alla fall, med tanke på att de är på väg uppåt med nu en incoming Fernando Alonso.
Ja, och sen får vi se här, Alfa Romeo ska väl vara med ett år till, va? Och sen kommer väl Audi in i det där teamet. Så får man se vad det också har för betydelse för Alfa Romeo.
Ja, jag har också funderat på det där, om det börjar demonteras nu. Alltså att de börjar liksom, ja, nu kör vi igenom det här bara, så vi ska inte vara med längre ändå sen. Så. Ja, det blir spännande att se.
Mm. Sen går vi in till Haas. Och de gjorde ju precis som Alfa Romeo en bra inledning av säsongen. Men jag vet inte om den här taktiken med att skapa konflikter och lägga press offentligt på förare är sådär superbra egentligen. Jag tycker inte att det känns som att det har gett något extra i alla fall. Det är ingen som har känt någon trygghet i det där teamet.
I alla fall en av de två förarna har ju verkligen inte getts möjlighet att känna någon trygghet.
Nej, han försvinner ju också. Men jag undrar vad det har gjort på totalresultatet. För dels så har ju bilen, som vi sa innan då, varit väldigt, väldigt kvick i kvalen. Men inte alls varit där i racen. Det har också varit en hel del misstag liksom i depån och sånt under säsongen. Så det har inte känts som att det funnits harmoni hos Haas. Men det kanske inte är harmoni som Günther Steiner söker direkt. Sen går vi ner på Alfa Tauri och de får en tvåa, men den är sjukt svag alltså, för att jag är lite besviken. Jag tycker att är man systerteam till Red Bull och har så mycket möjligheter att samarbeta, man har förare som har kontrakt med båda teamen, så ska man 17 inte komma näst sist. Det måste vara betydligt, betydligt bättre. De har känts bleka, inte ett sägande. Gasly har ju varit mest frustrerad och förbannad och är nog mest glad över att han ska till Alpine nästa år. Tsunoda, han har ju skällt och de flesta rubriker har ju handlat om den hjälp som han behöver få av en mentaltränare för att klara sin situation. Jag tycker att
Alfa Tauri har varit dåliga på ett tråkigt sätt. Om du förstår vad jag menar. Alltså kollar man, Williams är ju dåliga, men de är ju dåliga på ett tydligt sätt med att de har en förare som inte hör hemma där. Haas har varit dåliga på sitt sätt. Det har ändå varit lite roligt att de har haft sån bra kvalstyrka men en dålig racingbil. Alfa Romeo har ju varit dåliga på slut. Alltså deras dåliga del har varit lite rolig och enkel att liksom klippa ut så att säga. Men medan Alfa Tauri är bara så här, de är bara, ja, som du säger, intetsägande. De har inte varit dåliga på ett kul eller spektakulärt sätt överhuvudtaget. Det är så svårt att liksom pinpointa. De är bara allmänt lite långsamma.
Ja, men det har inte varit någon tjur i det där teamet i år. Det har mer varit en grå mus liksom.
Grå mus. Vad heter det? Vad är en lilltjur? Det är kalvtjur. Knappt, va? Kalvföl. Stortjurarna. Och så är det kalvfölstjurarna.
Ja, jag vet inte, jag skulle säga mer bondkatt kanske.
Ja. Ja, där. Ja, sen är det väl bara ett team kvar.
Ja, och det är ju Williams. Och de får ändå en etta. För jag tycker att... alltså, personligen när jag följt Williams väldigt länge. Det är ett klassiskt F1-team. Det är ett tidigare mästarteam. Och man ser dem längst bak hela tiden. Med en förare som inte har haft någonting i Formel 1 att göra. Jag menar, jag har ju till och med glömt bort killen. Typ en vecka efter det att säsongen är slut. Vad är det liksom? Det jag tar med mig av Williams den här säsongen, det är ju Nykter Friis inhopp. För det tyckte jag var fantastiskt. Och hade man bara tittat på det så hade de ju kunnat få betydligt fler poäng. Men överlag så tycker jag, nej, vi får inte ha ett klassiskt team som tar 8 poäng.
Nej, men då framförallt Nykter Friis inhopp är ju ett facit på hur dålig Latifi är. För att Albon har ju ändå varit omkring och hållit sig i närheten av poängen många gånger. Medan Latifi har bara legat längst bak och puttrat på. Men ja, i en långsammare fart än alla andra och bara... han har ju varit körd redan innan racet har börjat. Medan Albon har man ändå kunnat slänga ett öga på lite då och då. Hur går det för Albon? Liksom? Han har ju haft den där Williams-bilen med lite fart under gummit i alla fall. Och som sagt, när De Vries kom in så var det ändå så bara, aha, nej men det går ju att köra den där bilen faktiskt. På sättet som han gjorde.
Mm. Ja men absolut, jag ser fram emot nästa säsong och får se vad Nykter Friis kan göra i en Alfa Tauri och lite vad som händer när Williams blir av med Latifi. Vad kan Albon och Logan Sargeant göra i en Williams? Det blir lite spännande att se.
Och de kan pusha varandra lite och dra fördelar av att den andra faktiskt kan köra. Komma med lite tips sinsemellan. Kanske de inte gör, men eller så kanske de gör det och gör att de växeldrar lite tillsammans. För nu har ju Albon fått köra själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, sen har jag faktiskt noterat också här. Jag har faktiskt tre saker som jag tar med mig från den här säsongen. Och jag tänker, jag nämner dem för dig och så får du lägga till vad du vill och kan. Och det första som jag tar med mig från den här säsongen, det är de nya reglerna. För jag tycker att det har varit många kul fighter. Vi har sett flera bra omkörningar i mittfältet. Och det jag framförallt gillar, det är, kommer du ihåg DRS-schacket mellan Verstappen och Leclerc i början av säsongen? Då bara njöt man ju i soffan.
Det som var med det där var ju att man fick ju såna jäkla förväntningar på hur den här säsongen skulle komma att bli. Mm. För att man kommer från Abu Dhabis avslutningsrace 2021 och kommer in i att de liksom, de matchar ändå den nivån som sattes på förra årets avslutning med de första två, tre racen i alla fall. Det var ju så att när säsongen började där och det var kamp mellan Verstappen och Leclerc, så kändes det som att, aha, är det så här kul det kommer bli den här säsongen? Jag ska hänga med på det här tåget. Så det var ju de förhoppningar man hade sen. Sen släppte ju det där lite när Ferrari började ge upp och Verstappen körde hem race efter race. Men det var ju någonting som var nytt. Sättet som man såg dem köra och bromsa in varandra inför DRS-mätningarna när Verstappen och Leclerc var jämna. Och det var ju också nu när jag kollade igenom så här highlights från säsongen, tidigare race och sådär. Det var puls där i början.
Mm, det var
på de racen. Och det är stor skillnad om man tar de där första två och sen snabbspolar fram till säsongen framåt eller sommaruppehållet. Mm. Att det är rätt stor skillnad på racingen.
Mm. Jo, men det tycker jag ändå. Jag någonstans känner jag mig ändå positiv och vi får se alltså, till vad vi kan komma att få se till nästa år. Jag har någon slags förhoppning om att vi har tre team i topp, Ferrari, Mercedes och Red Bull, som kanske till och med kan utmanas av en Alpin eller en McLaren till nästa år. Där tror jag i och för sig att Alpin har ju gjort ett litet nedköp när de släpper Fernando Alonso som är en gudabenådad racer till Pierre Gasly som inte riktigt håller samma höga nivå där.
Jag håller med. Men det tar man ju med sig från den här säsongen. DRS-schacket i början av säsongen var ju otroligt. Och förväntningarna som man fick då.
Och sen tänker jag på porpoising. Det var ju ett ord som man inte har hört sedan innan du föddes liksom.
Nej, och vi satt ju i början av säsongen när vi pratade om porpoising och försökte lista ut vad är det för ord? Hur ska man uttala det? Hur ska man säga det? För det var ju nytt. Och då, vi var ju inne på det, kommer jag ihåg nu, när du började snacka om centrifug. Och det sa vi ju, tumleri.
Ja, tumleri, tumlera sa vi då. Nej, men det är ju det som det handlar om. Men samtidigt så är det ju så här att det här med ground effect, det är ju ingenting nytt. Det hade ju bilarna på 70-talet och 80-talet. Och
man... Som Stefan Lillövis Johansson sa i vårat gästavsnitt, lyssna på det om ni inte har lyssnat på det. Scrolla tillbaka och lyssna på Lillövis. Han pratade ju om det. Att det här är ju, han var ju chockad över att de hade så dålig koll nu, för att det har ju, som du säger, det har ju hänt förut.
Men det måste ju vara, alltså om man tänker till här, så måste det ju vara så att när de fick reglerna, gjorde det här, så gjorde de sina tester i vindtunneln och i sina olika dataprogram. Och sen så fick de nog ett svar där, men sen så tillkommer ju då naturligtvis däck och andra saker på banan och väderförhållanden och sådana saker, och då händer någonting helt annat.
Lite backe upp och lite backe ner och små skillnader i höjden.
Ja, och det är ju inte första gången som ett team fått ett resultat från vindtunneln och något helt annat när man kommer till banan. Så att det där händer ju ibland. Och det var lite, det där kommer vi definitivt inte att glömma.
Och vi har ju pratat lite om porpoising tidigare, så det finns väl inte skitmycket, eller jo, det finns det väl. Det finns väl oändligt mycket att säga om porpoising. Men det ska bli kul att se en säsong som förmodligen då inte kommer börja med att alla har problem med porpoising nästa år.
Nej, precis. Och den tredje, det är ju ändå Dietrich Mateschitz som gick bort här tragiskt för ett par veckor sedan. Han som ägde och grundade Red Bull. Han har ju haft en otrolig betydelse för både sättet som motorsporten hanteras och uppmärksammas och för Formel 1-sporten, om man ser till, det finns numera till och med ett F1-lopp som heter på Red Bull Ring. Så att där har det ju hänt väldigt, väldigt mycket, och det är ju otroligt tråkigt att det teamet blir av och förlorade sin stora ägare och ledare på ett sådant sätt. Och det blir också lite intressant att se vad som händer där tiden efter Mateschitz.
Jag undrar, vet du hur liksom hands-on involverad han har varit i Red Bulls F1-team de senaste åren?
Alla stora beslut har ju gått via honom. Alla stora beslut har han varit inblandad i.
Så han har varit en stor del till att bestämma, det kanske inte har varit jättesvårt beslut visserligen, att man ska låsa upp Max Verstappen för i princip all framtid.
Alltså, på banan så är det ju Helmut Marko och Christian Horner som tar besluten, men över dem satt då Dietrich Mateschitz, och han var ju absolut involverad. Det är inte bara så att han har haft någon... hans namn har funnits där och svävat över dem, utan han har ju de stora besluten, vad han är inblandad i. Det är ju en anledning till att det här med Porsche drog ut så långt på tiden och sen inte blev någonting, för det sägs ju, detta vet, kan jag inte, har jag inte fått bekräftat någonstans, men det sägs ju att Porsche ville köpa in sig i teamet, och det var Mateschitz som sa att nej, mitt team är ingen annan som köper in sig i, och att det var det som det hela föll på.
Ja, det är ju stor del av den här säsongen har ju på något sätt tillägnats honom sen dess. Alltså, man har ju hört hur snacket i Red Bull har varit, man har sett på sociala medier, in memory of bla bla bla, man har sett massa så här säsongssummeringar nu efter säsongen som alla är som tillägnas honom. Så ja, det är, de där tre punkterna har du ju punktat helt rätt, Anna.
Vad trevligt att du tycker det.
Ja, det är väl ingen chock heller kanske. Ja, och trots att det inte är något pågående säsong, det har inte varit något race och det ska inte vara något race, så finns det ändå en timme att prata om i Formel 1, om inte mer. Och det kommer även bli mer sånt nedsnack av säsongen nästa vecka, gissar jag på, eller hur Anna? För det känns som att vi är inte klara med det här, med den här säsongen än, va?
Det är väl inte så vill jag, om jag minns tillbaka det där avsnittet vi spelade in där den 17 mars, så kom du med en himla massa påståenden till mig som jag skulle försöka titta i någon slags kristallkula och svara någonting på. Och jag misstänker väl att det är det vi ska gå igenom nästa vecka, eller vad säger du?
Det är precis det jag har planerat inför nästa vecka. Det var lite så här, ja, hugget som stucket om vi skulle ta det idag. Men nästa vecka så kommer vi få då. Och jag har ju tjuvlyssnat lite på det här. Och jag måste då som en liten cliffhanger säga, ibland var jag otroligt rätt på det. Och ibland var du helt galet rätt på det. Och sen så var det ett par gånger som vi var lite snett ute. Men inte så snett ute som jag trodde. Nu när jag skulle gå tillbaka och lyssna på hur det lät i avsnittet.
Jag har ju faktiskt inte lyssnat på det än, så att jag kommer ju vara nervös i en vecka här.
Ja, bra. Men då, det, allt du vet nu. Jag, lyssna då för bövelen inte. Och ni andra heller, lyssna inte på hur det lät i avsnittet. För att det ska vi få lyssna på nästa vecka. Då ska vi gå igenom vad du och jag trodde inför säsongen. Eller mer vad jag bollade upp för och vad du trodde och sen vi kacklade vidare om. Så det tycker jag ska bli kul nästa vecka. Och sen så finns det säkert lite nyheter att gå igenom. Det har ju redan börjat tisslas och tasslas om Mattia Binottos framtid i Ferrari till exempel, som vi medvetet lämnar till nästa veckas avsnitt, så att ni alla har någonting kul att lyssna på när vi kommer tillbaks om en vecka. Så ja, tack för nu.
Tack för nu.
Hello.
And for all the kids out there who dream the impossible, you can do it too, man.
And Mike laps and steering with him.